Vi sitter i Katarinas blå Volvo på väg till ett barnhem. Det är mitten på 80-talet och jag gör praktik som socialsekreterare. Det känns både skrämmande och spännande. Jag har aldrig varit på ett barnhem tidigare. Och nu ska jag dit i min nya roll som socialassistent, som det hette då. Tur att min handledare Katarina är med. Jag läser i akten om Anne, flickan vi ska träffa, och om vad som har hänt. Polisen varit hemma hos Anne för tredje kvällen i rad. Och i deras rapport står att lägenheten är full av tomma spritflaskor och ingen mat i kylskåpet. Och mitt i allt kaos finns en ledsen Anne, 12 år. Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Om sorg, livslust och mod. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat. Välkomna till mitt sommarprogram.
Flingor faller över slitna rum i gråa hus, när ett nytt litet barn ser dagens ljus i betongen.
I betongen.
Mamma gråter. Man samlas kring en liten tjej som inte kunnat tacka nej till betongen.
Till betongen.
Hennes ande. Stiger upp bland gråa hus när ett nytt litet barn ser dagens ljus i betongen.
När vi sitter där i bilen på väg till barnhemmet frågar jag Katarina om hon har något tips till mig inför besöket. Jag har många gånger suttit med och lyssnat när hon träffar sina klienter och jag tycker det verkar svårt. Katarina säger: tänk att du har en vågskål framför dig och den negativa skålen är tung. Du måste också ge hopp om framtiden och lägga i vikter i den positiva skålen. Än idag kan jag se de där vågskålarna framför mig. Väl inne på barnhemmet blir vi visade till ett besöksrum. Och in kommer Anne med en bricka med kaffe, te och en sockerkaka hon bakat själv. Sen börjar hon berätta om föräldrarnas drickande, bråk och stök. Hur hon har fått ta hand om sig själv. Men nu var något annorlunda. Hon säger: jag orkar inte mer. Jag tänker inte åka tillbaka hem den här gången. Det fanns både en sorgsenhet och en beslutsamhet i rösten. Men också en oro för att hon kommer att göra sina föräldrar ledsna. Socialtjänsten ska ge stöd och hjälp till människor i svåra livssituationer. Och nu startar en process för att hitta de bästa lösningarna för Anne. Några år senare är jag anställd på samma socialkontor. En dag ringer de från receptionen. Det sitter en flicka här som vill träffa dig. Jag går upp till väntrummet och där sitter Anne med en stor väska bredvid sig. Familjehemsplaceringen funkar inte längre. Jag vill inte flytta hem igen, säger Anne. Jag känner igen den där beslutsamheten från när jag träffade Anne första gången. Vi hittade ett ungdomsboende till Anne och nu ska jag göra en behandlingsplan. Vid ett av våra samtal tar de fram några oronsanmälningar och utredningar som gjorts under åren om Annes situation. Med gul penna har hon markerat det hon inte förstår och med röd penna det hon inte håller med om. Hon tittar på mig, håller i pärmen med utredningen och säger: det här är inte hela sanningen om mig och min uppväxt. Hon berättar om sina föräldrar. Jo, ja, de drack. Men inte bara. Hon berättar om när familjen fungerade och de var nyktra. Hon var pappas flicka. Och det var han som förhörde henne på läxorna. De åkte ut på fisketurer, kampade och gillade att plocka bär som sen mamma gjorde sylt och saft på. Hon ville att det som också hade varit gott ska få finnas med i berättelsen om henne. Här satt hon med sitt perspektiv och erfarenhet av socialtjänsten och jag med nästan ingen erfarenhet alls av socialt arbete. Så jag föreslog att vi tillsammans skulle skriva den här behandlingsplanen. Jag satt i ett tomt vitt papper i min lilla gröna facit skrivmaskin. Vi formulerade, stryker och började om. Varje mening fick ta sin tid. Jag skrev inte bara om Anne, jag skrev med henne. Samtalen med Anne stannade kvar hos mig och jag lärde mig mer än jag då riktigt förstod. Vilket blev till en kompass i mitt fortsatta sociala arbete. Mer än 30 år senare träffar jag Anne igen. Nu är hon tjänsteman och vi möts i tjänsten. Hur konstiga är inte livets vägar? Hon ler och säger, det kunde du väl inte tro att jag skulle få det så här bra? Jo, Anne, det kunde jag. För det var så mycket mer än det som stod skrivet i utredningarna. Du var redan som barn en mycket klok och väldigt modig flicka. Jag växte upp i Kortedala i Göteborg, en av Sveriges första moderna förorter. Många papper arbetade på SKF. En av dem var min pappa. Jag minns särskilt varannan torsdag då det var lönedags. Då köpte pappa en veckopåse från charkuteriet. Mamma var hemma och hon lagade middagarna från veckopåsen och såg till att livet fungerade. På somrarna åkte vi till SKFs semesterö, Lilla Brattön, där jag lärde mig simma, fiska krabbor och dörja makrill. Efter söndagsmiddagarna på öns restaurang satt de vuxna med kaffe och cigarett. Jag och min bror fick chokladcigaretter. Så var det på den tiden. Det var också en tid då man pratade mycket om rättvisa och jämlikhet. Varje första maj skulle det demonstreras och pappa bytte ut kepsen mot hatt och mamma hämtade ner vårkappan från vinden. Jag minns att det var högtidligt och att jag alltid frös. I början av 60-talet började mamma arbeta utanför hemmet. Det var en ny tid som tog form. Mormor arbetade extra på järnvägen och när mamma jobbade fick jag följa med henne till bomstugan i Gårda. Där ansvarade hon för att fälla ner bommarna när tågen susade förbi vägkorsningarna in mot Göteborgs central. Jag gillar när mormors väninna diakonissan tittade in på en kopp kaffe. Hon var snäll och värdig på ett speciellt sätt i sitt stärkta vita förkläde. Diakonissan berättade om Andersson på andra våningen som hade slängt ut sin gubbe igen. Och att hon skulle besöka Anna som blivit änka och hade det knapert. Det var så spännande att lyssna på alla dessa livsöden. Och jag satt tyst och doppade vetebröd i kaffe och mjölk. Kanske börja något där. Ett intresse för människors berättelser. Så småningom skilde sig mina föräldrar. Det var inget självklart beslut på den tiden. Mammas advokat avrådde henne och sa att hon aldrig skulle klara sig ekonomiskt som ensamstående mamma. Men han hade fel. Hon arbetade på kontor på dagarna och serverade på bröllop och andra fester på kvällar och helger för att få ekonomin att gå ihop. Jag och min bror brukar hålla oss vakna tills hon kom hem. Ofta hade hon med sig rester från festen. En bit bröllopstårta eller något annat gott. Särskilt minns jag första gången jag smakade mimosasallad. Jag tyckte det var så gott. Men mamma nöjde sig inte med att få vardagen att fungera. Hon drömde om något annat. Trots långa arbetsdagar och ansvar för 2 barn började hon studera. Först på folkhögskola och sen vidare på universitetet. Hon lärde mig att man inte måste acceptera de gränser som andra sätter upp för en. Att det går att förändra sitt liv. Hon var min första och kanske viktigaste förebild. Min fina mamma. När de stora barnkullarna blir tonåringar börjar en annan bild av kortrulla växa fram. Det talades om ungdomsproblem, droger och våld. Det såldes mellanöl på ICA, droger välde in tillsammans med en ny tonårskultur. 40-talisterna och 68-rörelsen bar den politiska glöden på riktigt. Och vi hängde på. Vi tog spårvagnen in till stan för att demonstrera. Vi hade med oss de där nya grillchipsen som vi åt mellan talkörerna. USA, ute i Vietnam, Laos och Kambodja. 40-talisterna åt inte chips under demonstrationerna. Mamma och några andra föräldrar var oroliga och började föräldravandra långt innan det ordet ens fanns. Några av mina vänner fastnade i missbruk och en nära vän dog efter en brutal misshandel. Sånt förändrar något inom en för alltid. Fritidsgården blev min plats. Jag var där nästan varje kväll. En kväll satt det ett anslag på väggen. Vill du spela teater? Kom på torsdag. Jag gick dit. Och där mötte jag Björn som höll i teatern. Han lärde oss inte bara skådespeleri, utan var en fantastiskt intresserad lyssnare. Vi improviserade och spelade scener från vår egen verklighet, reflekterade och ifrågasatte. Han lärde oss att våra berättelser var värda att lyssna på. Jag minns en rubrik från ett reportage som en kvällstidning gjorde om våran teatergrupp. Skilsmässobarn i förorten spelar teater om sina liv. Jag blev rasande. Jag vill inte reduceras till ett skilsmässobarn. Jag ville bli sedd som den jag var och själv definiera mitt liv.
Lillebror, vid Mölndalsson, vid tanterna som plockar fläder därifrån. Vid nostalgi, vid Kortedalatal, vid faktum proletären, vid Jägerdal. Vid Håkan Hellström, så var det sagt. Vid GPs fyrverkeriet, man ser knappt. Vid kranarna i hamnen, vid kranarna i stan. Vid Storstad och Fyrstad på sina mål. Du sjunger något alls och lilla London. En blandning av blött och kall.
Många år senare sitter jag i en kyrka i Angered. Jag är trött, ledsen och gråter. Året är 1998 och jag har hunnit arbeta 10 år inom socialtjänsten i Angered. Under denna tid har jag lärt känna många familjer och ungdomar. Nu ställs jag inför något som ingen av oss var förberedda på. Något som skakar Göteborg och hela Sverige. 63 ungdomar har mist livet och 200 har skadats i en av de värsta brandkatastroferna i Sverige. Det som kom att kallas diskoteksbranden. Under dagen har ungdomar, anhöriga och anställda samlats i kyrkan. Ingen av oss kan riktigt förstå det vi fått veta under natten. Det som hänt känns overkligt. Adam, en pojke som jag känner sedan tidigare, har stuckit från sjukhuset. Han sitter bredvid mig, fortfarande i sina sjukhuskläder och håller min hand hårt. En ensam gitarr spelar Tears in Heaven. Vi gråter tillsammans, några tyst och andra högt. Senare på kvällen sitter jag i en polisbil på väg hem till Noas mamma och ska lämna det värsta besked en förälder kan få. När hon ser oss säger hon: jag vet, jag känner att min Noah är död. Vi åker till bårhuset. Jag hade aldrig sett en död person förut. Och jag tänker för mig själv, hur ska jag klara detta? Och dessutom vara ett stöd för Noas mamma. Inom mig är det total kaos. Men sen är det som om mina känslor pausas. Och jag samlar ihop mig. På en brits ser vi en liten tunn kropp avteckna sig under lakanet som täcker Noah. Det ansiktet som brukar lysa av liv låg nu stilla, utan röst, utan rörelse. På vägen hem stannar vi på ett konditori. Det kändes skönt och nödvändigt att bryta och prata om något annat. Och vi börjar resonera om vilka bullar och bakelser som var Noahs favoriter. Vi köper allihop. Sen följer dagar av sorg och begravningar. Adam försöker bara överleva. Det var viktigt för honom att visa mig hur det såg ut i lokalen, som nu var helt svart av sot. Han pekade mot scenen och sa: där dog Ibrahim. Det är plågsamt att gå där med Adam när han berättar om alla vänner som dött. Vi grät och kramades. Adam visade i fönster där han var en av de sista som tog sig ut. Det finns ett tydligt före och efter branden. Överallt fanns sorgen. I hemmen, på skolorna, på fritidsgårdarna och i våra samtalsrum. Men också för oss som stod bredvid och försökte hjälpa. För att orka hjälpa var det viktigt att vi också tog hand om den egna sorgen. År 2012 började jag höra saker som jag aldrig hade hört tidigare. Det kommer inga larmrapporter och ingen verkar riktigt veta vad det handlar om. Ändå är det som om små pusselbitar börjar dyka upp här och där. Först är det bara enstaka berättelser. Någon som känner någon, ett rykte, en oro. Sedan börjar samma sak återkomma. Unga människor åker från Angered till ett krig i Syrien. Jag är inbjuden till en kvinnoförening för att berätta om socialtjänsten. Efter mötet kommer en kvinna fram till mig. Hon är upprörd och berättar att hennes barnbarn har rest för att strida i Syrien. Hon har dessutom hört om fler ungdomar som förberedde sig för att åka. Jag förstår inte. Familjen kommer ju inte ens från Syrien. Varför vill ungdomar från Angered resa till ett av världens värsta krig? De lurar våra ungdomar. Det här är inte rätt, sa kvinnan. Vad kan du och Sverige göra för att stoppa det här? Jag svarade ärligt att jag inte visste. Men jag lovade att försöka ta reda på det. Jag tar med mig de anhörigas frågor till min chef. Hur ska vi stoppa att ungdomar reser för att strida i Syrien? Hen svarade att det här är inte socialtjänstens uppdrag utan en fråga för säkerhetspolisen och andra myndigheter. Och hen hade ju rätt. Socialtjänsten hade då varken tydligt uppdrag eller utarbetade metoder att luta sig mot. Men samtidigt såg jag föräldrarnas och morföräldrarnas förtvivlan. Jag såg deras rädsla och deras maktlöshet. Det här hände nu och jag kände att jag inte kunde vänta på uppdrag och utarbetade metoder. Och jag hade svårt att acceptera att vi bara skulle stå bredvid och titta på. Något måste vi väl kunna göra. När jag vände mig till polisen fick jag höra att vi har ingen lagstiftning för att stoppa dem. Den lagen kom först 2016. Då hade resorna nästan upphört. Det blev början på en lång resa för mig. Jag började söka kunskap och prata med människor som visste mer än jag. Forskare, poliser, imamer och anhöriga. Jag minns särskilt när forskare från Försvarshögskolan kom till Angered. De kunde sätta in det som hände hos oss i ett större sammanhang. De visste hur rekryteringen fungerade, vilka miljöer som var aktiva och hur terrororganisationen Islamiska staten lockade unga människor från hela Europa. Anhöriga såg att deras barn förändrades. Fritidsledare och andra som arbetar nära ungdomar såg signalerna. Men få av oss såg hela bilden. Ju fler människor jag pratade med, desto tydligare blev den. Det som först hade verkat som enstaka händelser visade sig vara en del av något mycket större. Ett rekryteringsnätverk som nådde ända in i våra stadsdelar och som lockade unga människor att lämna sina familjer, sina liv och sin framtid för att ansluta sig till IS. Sen kom fler signaler. Vi får veta att föreningslokaler förvandlas till moskéer där det predikas om jihad och martyrskap. Att den som dör som martyr får högsta platsen i paradiset. Fler föräldrar hör av sig. De är förtvivlade och gråter. Deras barn har redan rest och anslutit sig till Islamiska staten, världens mest brutala terrororganisation. Och så börjar dödsbeskeden komma. Unga män från Angered som dött i Syrien. Idag kan jag fortfarande fråga mig, hur kunde detta få pågå mitt framför ögonen på oss alla? För mig kändes det som att samhället stod handfallet inför något som vi ännu inte förstod vidden av. När vi väl hade förstått vad det handlade om så kunde socialtjänsten omhänderta de som var minderåriga som var på väg att resa, antingen ensamma eller med sina föräldrar. Men när det handlade om de unga vuxna återstod ibland bara desperata råd i sista stund till föräldrarna. Riv biljetten, göm passet. 2014 tillsatte regeringen nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som leddes av Mona Sahlin. Jag blev rekryterad dit och hela Sverige blev mitt uppdrag. Tillsammans med Daniel, en polis från Angered, reste jag land och rike runt. Vi skulle ta del av kommuners lägesbilder, behov och jag skulle berätta om mina erfarenheter från socialtjänsten i Angered. Samtidigt fortsatte jag att jobba halvtid i Angered, där resorna fortsatte. Ett föräldrapar sökte upp mig och berättade att deras son förändrats snabbt. Han gick allt oftare till källarmoskén i området. En dag sa han till sin mamma att han tänkte hoppa av gymnasiet och resa till Syrien för att strida. Han hade fått hjälp med kontakter och blivit uppmuntrad av människorna i moskén. Men enligt islam behövde han mammas godkännande för att resa. Hon vägrade. Jag hade då kontakt med imamen Abdurrahman i Bergsjön som lyckats stoppa flera unga pojkar från att resa. Han sa, om du reser mot dina föräldrars vilja kommer du att drunkna i din mammas tårar. De orden stoppade också den här pojken. En vanlig uppgift för mig som socialarbetare är att möta oroliga tonårsföräldrar och prata om hur man sätter rimliga gränser och hur man hanterar sin egen oro som förälder. Efter diskoteksbranden mötte jag många oroliga föräldrar i Angered. Plötsligt kändes det inte självklart att låta sina tonåringar gå till fritidsgården eller på disco. Tänk om något hemskt skulle hända igen. En av de föräldrarna var Sara. Hon var så orolig för sin dotter Radja och ville prata om hur man hittar balansen mellan att skydda sina barn och samtidigt låta dem leva sina liv. Jag minns att Sara suckade och sa, det är inte lätt. Jag suckar med henne och svarar, nej, det är inte lätt att vara förälder. Där kunde våran kontakt ha slutat. 10 år senare ser jag en tidningsrubrik. En 23-årig svensk kvinna från Göteborg har hittats styckmördad utanför London. Jag visste då att Radja hade flyttat till London för att arbeta. Med en klump i magen ringer jag en vän till Sara. Jo, det var Radja. Jag minns fortfarande känslan. Nej, nej, så vidrigt hemskt. Stackars fina Sara. Nu har det där värsta hänt. Jag åker hem till Sara för att beklaga sorgen. Lägenheten är fylld av grannar och vänner. Jag sätter mig på golvet bredvid henne. Vi säger ingenting. Det finns inga ord för vad jag känner. Flera månader senare ringer Sara och berättar att Stephanie och John från polisen i London ska komma hem till henne och hon undrar om jag kan vara med. De berättar om den man som har gripits för mordet på Radja och om den kommande rättegången i London. De vill att Sara ska vara med. Sara ber mig att följa med som stöd. Och så fick det bli. På rättegången är det precis som jag sett på TV när domaren klädd i svart kappa och peruk kommer in. All rise! Och alla reser sig upp. När vi var ute och åt om kvällarna lärde Sara mig äta köttgryta med endast injera, en slags pannkaka som bestick. En dag fick vi följa med Stefan och John till New Scotland Yard där de hade sitt kontor. Sara ville se de foton som fanns i utredningen. Stefan försökte avråda henne från att se några av fotona. Men Sara var fast besluten och sa, jag gör det för min dotter. Jag kommer inte att lida som hon har gjort. Själv valde jag att titta bort. Några gånger om året ringer Sara och undrar om jag vill komma upp på en kaffe. Och då letar jag efter en helt ledig eftermiddag i kalendern. För att dricka kaffe med Sara, det tar tid. Och det måste få ta tid. När jag kommer hem till henne möts jag av värmen i hennes ombonade vardagsrum. På golvet står det en liten gasolspis. Först rostar hon kaffebönor tillsammans med några kardemummakärnor. Det doftar underbart. Sen mal hon bönorna och häller dem i sin jebena, den vackra etiopiska kaffekannan av lera med lång hals och rund botten. Där får kaffet långsamt koka upp. Det finns inget stressat i Saras sätt att göra kaffe. Allt får ta den tid det tar. Och kanske är det just därför jag tycker så mycket om att sitta där. För medan kaffet rostas, mals och kokar hinner vi prata om sånt som är svårt att prata om annars. Om Radja, om saknaden och om sorgen. Och om livet som trots allt fortsätter. När Sara till slut häller upp kaffet i de små kopparna så är det den godaste kopp kaffe jag vet. Ibland suckar hon fortfarande och säger, ja, det är inte lätt. Och då suckar jag med henne och svarar, nej Sara, det är inte lätt.
Thank you.
Socialarbetare är en utsatt yrkesgrupp. Genom åren har jag mött både ilska, hat och hot. Men det har stannat vid ord. För 10 år sedan förändrades det. Då blev jag själv drabbad, men som anhörig. Det är gryning i centrala Göteborg. En man kliver in i ett stenhus, tar hissen upp till 6:e våningen. Ingen märker honom. Ingen anar vad som är på väg att hända. Utanför en lägenhetsdörr stannar han. Han böjer sig ner, häller bensin genom brevinkastet och tänder på. Elden får snabbt fäste. Där inne ligger min son Anders och hans Fia och sover. Det är Fia som vaknar först. Hon hör ett märkligt ljud. Något som inte stämmer. Hon väcker Anders. När de öppnar ögonen möts de av ett inferno. Stora lågor utanför sovrummet. Allt går på sekunder. De får med sig en mobil och tar sig ut på balkongen. Där står de med bara nattkläder i väntan på räddningstjänsten. Det ska ta 16 långa minuter innan räddningstjänsten kommer med en stegbil för att rädda dem. De håller om varandra och säger, nu dör vi, men vi får dö tillsammans. Själv blir jag väckt av ett telefonsamtal den där tidiga morgonen. Rösten i andra änden säger att Anders och Fia är på väg i ambulans till Östra sjukhuset. Nej, skriker det inom mig. Det känns som att något vrids om i bröstet. Andas, säger jag till mig själv. Andas. Och jag skyndar mig till sjukhuset. Och där, tack och lov, visar det sig att de är fysiskt oskadda. Chockade, men vid liv. Fia säger direkt med en märklig klarhet att hon vet vem som gjorde det. Hon hade rätt. Som socialarbetare hade hon handlagt ett ärende med en missnöjd klient. Det här var riktat mot henne. Mot henne som tjänsteperson. Några dagar senare åker vi till deras lägenhet. Allt är utbränt, svart och förstört. Alla minnen, foton, ja precis allt. Jag ser deras nakna fotspår i sotet. Spåren av flykten. Jag ser hur lågorna har slickat sig ända fram till balkongdörren. Då brister det. Tårarna kommer för allt som kunde ha hänt. För hur nära det var. Och samtidigt en så stor tacksamhet över att de lever. Vissa händelser går inte att förutse. Hur många riskanalyser vi än gör. Vi reagerar alla olika. Några blir arga, andra rädda. Och det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på. Som socialarbetare kan vi inte låta dessa känslor styra vårt arbete. Vi måste fortsätta möta människor med professionalism, respekt och nyfikenhet. Och kanske mest till dem som vi då känner minst förtjänar det. Efter en sån här händelse är det allra viktigaste att ha goda kollegor omkring sig som förstår vad man har varit med om och som orkar lyssna. Även långt efter att den akuta krisen är över. För reaktionerna kommer inte alltid direkt. Både Anders och Fia kunde fortsätta sina arbeten tack vare stöd från sina arbetskamrater.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Under mina år inom socialtjänsten har jag flera gånger varit med om att nya problem dykt upp. långt innan det funnits metoder, riktlinjer eller ens en samsyn om vem som borde ta ansvar för dem. Det som idag känns självklart var ofta omstritt när det först dök upp. När jag ser tillbaka 10 år kan jag knappt tro att det är sant hur jag och min kollega Andreas fick kämpa för att arbeta med de som ville lämna kriminalitet. Det sågs främst som en uppgift för polisen och inte oss inom socialtjänsten. Men vi såg att det inte bara var ett polisiärt problem utan något som påverkade alla i området. Det som utspelade sig var både surrealistiskt och skrämmande. Maskerade män i skyddsvästar rörde sig uppe till stadsdelen. Narkotika såldes mitt på torget inför allas ögon. De kriminellas inflytande växte sig allt starkare. Och under en pågående konflikt gick det så långt att de upprättade egna vägspärrar och kontrollerade vilka som fick köra in i området. Ja, så förskräckligt var det. Samtidigt började unga vuxna söka upp oss för de var rädda. Rädda för att bli nästa offer i de konflikter som pågick inom och mellan olika kriminella grupperingar. Vi hade börjat få igång samverkan med några handläggare på socialkontoret och med några från civilsamhället som gav stöd åt avhoppare. Detta är en svår målgrupp. Ena dagen motiverade och nästa inte. Jag och Andreas kom överens om att vi ska lyssna och ge alla en chans. Och ibland fler chanser. En ung man mördades i vårt område. Han hade hamnat i skuld hos den han sålde droger för. Vi meddelade cheferna att vi skulle besöka hans familj, mamma och 2 bröder, för att beklaga sorgen men också för att erbjuda stöd. När vi gick genom korridoren hör jag chefen ropa efter oss. Släpp det där, det är inte socialtjänstens uppgift. Jag vände mig aldrig om, men jag mumlade för mig själv. Jo, det är det visst. De 2 bröderna ville däremot inte ha någon kontakt med socialtjänsten. Vi fick respektera det. Jag fortsatte att träffa mamman. Hon behövde hjälp med praktiska frågor. Vi sorterade den döde sonens papper och gjorde bouppteckning och pratade om sorgen. Sen gick det några månader och en av bröderna ringde mig och ville träffas. Nu ville han ha stöd och lämna kriminaliteten. Några år senare när han hade genomgått ett avhopparprogram frågade jag vad det var som gjorde att han tog steget och ringa mig. Han svarade, du var schysst mot morsan. Och sen träffade jag schyssta människor längs hela vägen som trodde på mig. Det värmde och jag tänker på hans mamma som nu även har blivit farmor. Året är 2017. Under flera år har unga människor rest från Sverige till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten. Nu hade kriget vänt. IS förlorade stad efter stad och fler började lämna det så kallade kalifatet. Nu stod vi inför en ny situation. Det var inte längre bara människor som ville resa till Syrien. Nu började några komma tillbaka. En dag sitter hon där i en lånad lägenhet i Angered. Nyss hemkommen från Raqqa, Islamiska statens självutnämnda huvudstad. Hoda var en av dem som senare kom att kallas återvändare. Hur ska man förstå att Hoda lämnar ett av världens bästa länder för att leva i världens värsta terrororganisation? Hon hade inte rest övertygad om att IS var rätt. Hon reste för att komma bort från problem hemma och starka påtryckningar från omgivningen. Hon hinner både bli mamma och änka i Syrien. Det enda hon vill nu är att leva ett vanligt, ordnat liv med sin son i Sverige. I början vill hon inte prata om vad hon varit med om i Syrien. Men det läckte ut ändå. Som en dag då hennes lille pojke kastade sig in under sängen när det hördes höga ljud från gatan utanför. Du vet, sa Hoda, när vi flydde från IS och hörde bomber, då brukar jag gömma honom under min abaya. Jag fick ofta frågan om Hoda var terrorist. Och jag tänkte, är hon det? Har hon varit det? Till slut tog jag upp frågan med Hoda och berättade att både jag och andra undrade. Hon sa, du vet ju att jag flydde från dem med risk för mig och min sons liv. Jag vill att du träffar min kontaktperson på Säpo. De vet vem jag är. Det var en lättnad för mig att veta att hon hade en kontakt med Säpo och att de hade koll. Jag blev ifrågasatt från många håll. Mest ont gjorde det när kollegor undrade varför jag träffade terrorister. Jag brukade svara, svensk lag gäller alla människor som bor här. Det är inte socialtjänstens uppgift att utreda brott. Det gör de rättsvårdande myndigheterna. I sådana här situationer kände jag mig ofta ensam. Det här var innan Sverige hade någon organiserad strategi för återvändare. Begreppet fanns knappt. Det stöd jag behövde fick jag söka utanför socialkontoret. Hos forskare, poliser och andra människor som försökte förstå samma sak som jag. Hur får man människor som återvänt från något så mörkt att lämna det och bli en del av vårt demokratiska samhälle? Det var tufft ibland, med det till en början obefintliga stödet och även de hot som riktades mot mig från personer som inte tyckte att vi skulle arbeta med återvändare. Jag är fortfarande övertygad om att Sverige blir både tryggare och säkrare om vi kan få människor att lämna odemokratiska och våldsbejakande ideologier och istället bli en del av vårt demokratiska samhälle.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive
En kulen grå vintereftermiddag för 2 år sedan är jag på väg till läxläsning i Angered när mobilen ringer. Någon säger sitt namn och att han arbetar på regeringskansliet. Sen hör jag ord som nominerad, Vasaorden och riddare. Va? Vad säger du? Frågar jag. Jag hör men förstår inte. Jag ber mannen i telefonen skicka ett mejl för att få bekräftat att han verkligen ringer från regeringskansliet. För jag tror nämligen inte på ett ord vad han säger. Jag, en socialarbetare, jag angrar er, är utnämnd till Vasaorden, riddare av första klass. På läxläsningen säger jag inget om telefonsamtalet. Jag blir snabbt engagerad i Farides SFI-läxa. Men samtidigt som jag gräver i mitt minne efter grammatiska begrepp och försöker förklara olika tempus för Faride finns samtalet från regeringskansliet där i bakhuvudet. Jag och Faride skrattar tillsammans och hon undrar om varför jag inte kan namnet på de olika tempusformerna. Du är ju född i Sverige, säger hon. Ja, säger jag. Och dessutom har jag gått i skolan i en faslig massa år. Så en solig majdag står jag där framför slottet tillsammans med min man Hasse min son Anders och hans Fia. Vi är så uppklädda att jag inte ens känner igen mig själv. Och nu börjar turisterna på borggården till och med att fotografera oss. En hovmarskalk visar in oss i en sal där vi får hälsa på de övriga ordensmottagarna. Jag småviskar med Fia om vilka vi känner igen. Kolla, där kommer alla fyra abborna, Björn, Benny, Agneta och Annefrid. Och där är Antonia Axson Jonsson. Och är inte det Nobelpristagaren Svante Pääbo? Och där Eva Rydberg. Allt känns overkligt. Och jag kan inte låta bli att tänka på hur stolt mamma och pappa hade varit. Vi får anvisningar av ceremonimästaren hur vi ska bete oss när vi kommer till salen Vita havet. Jag hör Annefri viska. Hur ska vi komma ihåg allt detta? Väl inne i salen ropar vice ordenskanslern upp mitt namn och säger något om exceptionella insatser för Sverige. Och jag får ta emot ordenstecknet från kungens hand. Efter ceremonin är det mingel i Karl den XI:s galleri. Kungen och drottningen tar sig tid att prata med alla. Drottningen frågar Anders om han är stolt över sin mamma. Jag tror, han sa ja. Titta, viskar jag till Hasse. Där är talmannen. Och precis just då jag ska peka styr han stegen rakt mot mig, tar min hand och säger: hej Bettan! Och grattis till den fina utnämningen. Sen kom den ena efter den andra fram och gratulerade drottningen, socialministern och flera andra. Sen hör vi ceremonimästaren stöta med sin stav 3 gånger i golvet. Så gör man på slottet för att visa att nu lämnar kungaparet tillställningen. När vi sedan går ner för den pampiga trappan, kantad av livgardister, vänder sig Abba-Benny om och säger grattis till mig. Jag är så himla stolt och hedrad över denna utmärkelse som jag vill dela med alla Sveriges socialarbetare. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Under mina år innan socialtjänsten har samhället förändrats mycket. När jag började som socialarbetare sågs bilstölder som en inkörsport till grövre kriminalitet. För några år sedan sköt de varandra i knäna. Idag skjuter de kriminella gängen för att döda och dessutom rekryterar de barn för att utföra uppdragen. Samhället har glidit isär. Klyftorna har vuxit och avståndet mellan de som har mest och de som har minst har blivit större. En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att ha örat mot marken och lyssna på de boende i området. Och ett stort bekymmer är att många är rädda för att söka hjälp. Allt för ofta sitter tjänstemännen på sina kontor i olika samverkansgrupper och pratar om dem det gäller istället för med dem. Vi bestämde oss för att göra annorlunda. De senaste åren har jag tillsammans med mina kollegor från socialtjänsten, skolan, bostadsbolaget och områdespolisen i Hammarkullen använt våra erfarenheter till att vara med och utveckla ett socialt arbete tillsammans med föräldrar och barn. Vi har skapat en plats för möte med människor och det är det jag tycker är det allra finaste arbetet inom socialtjänsten, själva mötet med människor. Familjeakademin har vi döpt det till, då det är en akademi där både vi och familjerna lär oss något. Vi bjuder in föräldrar och barn till samtal om viktiga ämnen och skapar också tillfälle för lyssnande och lärande. Vi får veta vad som händer i området och ta del av familjernas livsvillkor. Resultatet blir bättre än vi hade kunnat hoppats på. Föräldrar vill veta mer och ta ansvar. Barn vill berätta och vi får ny kunskap från de som lever i området. Vi har också med forskare från institutionen för socialt arbete. Och det är bra på många sätt. Dels för att få det vi gör utvärderat och få hjälp med att sätta ord på det vi gör. Men inte minst för att få chefen att säga ja, det här får ni jobba med. På familjeakademin kom en önskan som först verkade ganska enkel. Kan ni ordna läxhjälp? Men det visade sig handla om så mycket mer än läxor. Många av de föräldrar som följde sina barn dit behövde själva stöd. De både ville och behövde träna på svenska språket, förstå samhället bättre och få hjälp med sina egna studier. Vi började prioritera föräldrarnas språkträning lika mycket som barnens. Idag finns där ett 10-tal volontärer, fantastiska volontärer mellan 18 och 90 år. Läkare, studenter och före detta förskollärare, socialarbetare, poliser, lärare, skolsköterskor och fritidsledare. Samtalen handlar förstås om skolarbete, men också om livet, om oro, drömmar och framtid. När min dåvarande chef hörde talas om läxhjälpen sa hen, som så många gånger tidigare, det där ska du inte jobba med, det där är inte socialtjänstens bord. Jag hade hört det förut. Så jag gjorde som jag oftast gjort genom åren. Jag följde min egen kompass.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with all our hearts thumping and you. My brown eyed girl, you my brown eyed girl, do you remember when we used to sing? Sure.
När jag ser tillbaka på mitt yrkesliv tänker jag på de människorna jag har mött och deras livsöden. På Anne med de gulmarkerade utredningarna. På Sara som långsamt rostade kaffebönor medan sorgen fortfarande fanns kvar i rummet. På Hoda som vi idag vet inte gjort sig skyldig till krigsbrott och inte har några sympatier för IS. Jag tänker på Adam. Flera år efter branden är vi på utflykt till mina favoritklipper i Bohuslän. Ni vet sådana där släta, lätt rosa och varma av solen. Adam gick runt på klipporna och bland hörde jag honom rappa på nya låttexter. Rätt som det var gav han till ett tjut. Jösses, tänkte jag, vad händer nu? Bettan, ropar han. Vad heter det där när man känner att man vill leva? Livslust, ropar jag tillbaka. Just det, jag har fått livslust. Ibland besöker jag livslustklipporna. Då tänker jag på dig, Adam, och på dina vänner som inte längre finns kvar. Och jag tänker på alla socialarbetare längst ute i verksamheterna. De som ofta möter det nya först. De som hör det ingen annan ännu har förstått. De som sitter kvar lite längre. De som gör det där extra hembesöket. Jag hoppas att framtidens socialtjänst blir modigare. Att vi vågar lyssna mer innan vi sätter etiketter. Att människor får vara hela människor och inte bara problemformuleringar. Och kanske behöver vi återerövra några gamla ord. Ord som medmänniska, snällhet, för jag tror att snällhet är underskattat. Inte att vara mesig och konflikträdd, utan modig snällhet. den sortens snällhet som orkar stå kvar när livet gör ont. Om det är något jag har lärt mig under mina år som socialarbetare så är det detta. En människa är aldrig bara det värsta som har hänt henne. Och socialt arbete börjar nästan alltid med att någon orkar lyssna.
Producent Sanna Klinghofer och tekniker Henrik Henriksson. Sommaren 2021 berättade Nicolas Lunaba om sitt arbete med unga i Malmö.
I 20 år har jag arbetat med barn och unga i de områden vi kallar utsatta. Organisationen Hela Malmö, som jag företräder, startade som ett projekt för att slussa barn in i idrotten och en meningsfull fritid. Vi erbjöd basketträningar efter skoltid. Vi pratade om mobbning och våld och vi arrangerade brännbollsturneringar mellan skolorna. Men vi insåg snart att vi var tvungna att tänka om. En del av barnen kom hungriga till våra aktiviteter. Andra tränade basket utan skor på fötterna. Barnens mest grundläggande behov var inte tillgodosedda. Vi behövde omvärdera vårt uppdrag. Att kasta boll och moralisera om hur man är en god människa kändes plötsligt som ett svek mot ungarna. Jag kunde inte se ett barn i ögonen när jag visste att hans eller hennes syskon avstått vår utflykt till pulkabacken därför att barnen i familjen delade på ett par vinterkängor. Jag kunde inte försöka göra ungarna till Zlatan när de i första hand inte brydde sig ett skit om att bli stjärnor. De ville vara en del av ett sammanhang. De ville bli sedda och bekräftade för dem de är.
Sök på Sommar i P1 med Nicolas Lunaba i Sveriges Radios app.